Rikskriminalpolisen, den operativa delen av Rikspolisstyrelsen. Jag ska inte tråka ut med en massa detaljer, va? Men det är bra att veta att svensk polis är uppbyggd på 21 polismyndigheter. En polismyndighet i varje län, det är egna myndigheter som är helt självstyrande. Som en paraplyorganisation finns Rikspolisstyrelsen som är en administrativ förvaltningsmyndighet för svensk polis. Och fördela pengarna förstås, se till att vi har likadana uniformer och att vi har bra utbildning och allt det där. Det finns en operativ del av Rikspolisstyrelsen och det är Rikskriminalpolisen som jag är chef för. Sen har vi ju Säkerhetspolisen som också är en operativ del av svensk polis. Men de sysslar ju med terrorism och med saker som rör sig i rikets säkerhet och de har en väldigt tydlig roll. Så att de kommer inte att beröra så väldigt mycket ikväll. Så det har ju jobbat 6 år och det var en mycket intressant tid under Anders Eriksson när Säpo öppnade sig mot världen och helt plötsligt släppte in forskare i registren och vi kunde få en utredning om vad egentligen som Säkerhetspolisen hade gjort under 70-talet. Rikskriminalpolisen, det är något som finns, kan man säga, rikskriminalpolis eller liknande finns i varje land. Så en nationell polis på central nivå som sysslar med grov organiserad brottslighet, internationella polisiära frågor och som är kontaktyta mot alla andra länder i speciella fall. Så hos mig då finns kontoret för Interpol, Europol, Schengenfrågor, så att vi är liksom postkontoret ut och in till Sverige i polisfrågor, dygnet runt, året runt. Förutom den avdelningen så ansvarar vi också för polissambandsmän ute på svenska ambassader i världen på besvärliga platser där vi tycker att vi behöver ha polisrepresentation. Och vi pratar om ställen som Bangkok, Damaskus, Belgrad, även på Europol har vi polissambandsmän, Interpol, på andra ställen. Vi tycker det är värdefullt att ha den här direktkontakten. Vi har också ansvar för polisens helikopterverksamhet, så jag är flygföretagsledare också för svensk polis. Men inte bara tandsköterska, jag är flygföretagsledare också. Och så att vi har 7 polishelikoptrar i Sverige, stationerade på olika ställen. Och det är ju den polisverksamhet som finns i luften, polishelikoptrarna. Och vi har också ansvar för nationella insatsstyrkan, Sveriges enda antiterroristgrupp. Många tror att det är Försvarsmakten som ska göra någonting när terrorhotet kommer mot Sverige. Men det är en polisiär fråga. Det är polisens ansvar. Så Säpo samlar underrättelser om terrorismen och ska utreda det ifall det inträffar någonting. Medan själva musklerna, nationella insatsstyrkan, sitter på Rikskriminalpolisen. Nu är det inte så att de bara sitter och väntar på terrorhot, utan de jobbar ju i vardagen också. Och då med grov organiserad brottslighet. Framförallt använder vi dem i insatser mot de extremt farligaste kriminella vi har i Sverige. Och då kommer jag osökt in på vår stora arbetsuppgift, och det är grov organiserad brottslighet. Kampen mot grov organiserad brottslighet är någonting som vi måste bedriva på nationell nivå, därför att som jag sa, länen ansvarar för sitt län bara. Polismyndigheten har ansvar för sitt län. Är det länsöverskridande verksamhet så stoppar ju polismyndighetens ansvar vid länsgränsen. Det är därför vi har en nationell polis som rikskrimskaraktär som är ansvarig för hela riket. Vi kan aldrig gå in och ta över ärenden från en enskild polismyndighet. Däremot kan vi se till att samordna frågorna och vi kan i enstaka fall gå in och leda operationer. Men oftast är det polismyndigheterna som ansvarar och vi ser till att de får de resurser de behöver. Medan vi har den nationella bilden. Jag vet att min chef för underrättelseverksamheten, Tord Modin, var här och pratade i våras. Och Tord är ju där, min högra hand i de frågorna, att samla underrättelser om vad det är som pågår i den kriminella världen. Det är på så sätt som vi kan lägga pusslet för att kunna bekämpa dem. För hur det än är så är polisen alltid steget efter de kriminella. De är de som är först med att utnyttja de nya möjligheterna inom tekniken till exempel. Internet var ju till att börja med ett sätt att skaffa sig information. Nu är det en av de viktigaste brottsplatserna som finns. Det brott som inte kan begås på internet är nästan inte värt att begås idag. För det är där man flyttar pengar och det är där man lurar av folk pengar också. Och grov organiserad brottslighet är något som jag tror inte vi kommer att kunna utrota här i Sverige, men vi ska bekämpa den så långt det går. Det här är ju trender som är internationella. Och Sverige är ju inte en ö i världen längre, utan nu är vi en del av världen. Vi är en del av Europa. Vi har öppna gränser i Europa. Det innebär ju att det inte bara vi som är vanliga svensson som kan resa hur som helst. Utan det kan ju de kriminella också göra. Och de är oftast de första att utnyttja de möjligheter som finns. Vi har ju nästan inga gränskontroller i Sverige längre. Och från och med årsskiftet så kommer ju nya länder med i Schengenunionen, det vill säga Polen och de baltiska staterna. Då kan vi inte längre ha gränskontroll vid de hamnarna som vi har haft hittills. Så vi måste satsa på inre gränskontroll. Och som av en händelse så är jag också gränskontrollchef för Sverige. Så det är en stor utmaning att fundera på hur ska vi sköta den inre gränskontrollen. För det är ju inte så att vi ska stoppa alla bilar bara för att de har utländsk registreringsskylt eller att de ser utländska ut på något sätt. Utan det måste bygga på ett gediget underrättelsearbete som vilken annan polisverksamhet som helst. När det gäller organiserad brottslighet så finns det olika typer av organiseringsnivå, organisationsnivå på de här. Vi har ju de här så kallade fängelsegängen, vi har förortsgängen och vi har de riktigt organiserade gängen. Vi pratar om motorcykelgängen, Hells Angels och Bandidos. Och det här kan ni ju läsa om i tidningarna nästan varje dag numera. Och det som står i tidningarna är ju en bild av den verklighet som vi lever i. Jag skulle vilja säga att verkligheten nästan är ännu värre. För hur det än är så, den organiserade brottsligheten, den lever på brott. Man får aldrig glömma bort att det är deras jobb, att det är det sättet de tar in pengar på. Att de kanske måste sitta några år i fängelse, det ingår i jobbet. Det är sånt man gör i riskbedömningen, därför man tror att vinsten är så stor i alla fall. Så det är inte särskilt avskräckande med en fängelsevistelse. Det gör man, det tillhör jobbet. Några år i fängelse, det nu och då, så man får tänderna lagade och kan vila upp sig lite. Det är okej, det tar man. Men det vad vi ska försöka göra då, det är att komma åt de som är, sitter lite grann på toppen, de som styr allt detta. För hur det än är, vi kan plocka in hur många som helst med hantlangaren som jobbar på gatan eller de här som sköter indrivning och utpressning. Det kommer ständigt nya. Alltså, inflödet är så stort, det är så pass många som vill in och prova den här typen av karriär. Så det kommer alltid att finnas på. Vad som däremot är svårare att fylla på, det är toppskiktet, de som planerar, de som har logistik, de som har de internationella kontakterna och de som vet hur man ska få pengarna runt i systemet. Det är där vi måste försöka fokusera. Vi har ju sedan ett år tillbaka i svensk polis har vi gjort en 100 i topplista som ni säkert har läst om i tidningarna, så den är inte särskilt hemlig. 100 i topp och de som vi vill komma åt inom kriminalitet. Personer bosatta i Sverige som är intressanta att få bort ifrån kriminell verksamhet. I dagsläget så är cirka 15 personer borta från den listan. Övriga bedriver vi intensivt spaningsarbete emot. Och det här är ju då nyckelpersoner som vi tror att får vi bort de här, då kommer det bort huset att börja ramla samman lite grann. För det tar lite tid för dem att rekrytera upp duktiga människor som är logistik. Att hitta någon som kan skrämma andra, som kan slå ner dem på gatan, det är ganska lätt. Men svårare att hitta de som har tillräckligt driv och tillräcklig utbildning för att kunna leda en stor organisation. För det här är stora organisationer. Om vi tar Hells Angels till exempel, har det varit ganska lugnt, tycker vi, senare år. I mitten på 90-talet, då hade vi de stora MC-krigerna nere i Skåne, ni kanske kommer ihåg. Hells Angels och Bandidos bekämpade bara, till och med granatkastare. Och det berodde helt enkelt på det att Danmark då var på väg att införa en lagstiftning som gjorde det förbjudet att tillhöra ett kriminellt gäng. Och då insåg man att det här var inget bra, så då flyttade de till Skåne. Och det problemet upphörde i Danmark, så de behövde aldrig införa den lagstiftningen att vara förbjudet att tillhöra ett kriminell organisation. De flyttade till Sverige och började genast bekämpa varandra för att dela upp marknaden. Och det var det de gjorde, de delade upp Sverige mellan sig. Och sen har det varit ganska lugnt, för det är inte många svenskar som har läst i tidningar om att MC-organisationerna bekämpar varandra längre eller bedriver någon större kriminalitet. Men tro mig, det har de gjort hela tiden. Det är bara det att de inte har slagits mot varandra. Och det är egentligen det värsta som kan hända för rättsväsendet, det är när de kriminella hittar sina pakter, delar upp Sverige mellan sig och lugnt och stilla börjar håva in pengar för kriminell verksamhet. Då måste vi verkligen knyta ihop knogarna och börja jobba ordentligt. När det gäller en organisation som Hells Angels till exempel, som bildades direkt efter andra världskriget i USA, så är det en världsomspännande organisation som har klubbar över hela Europa. De har en officiell klubb i Moskva. De börjar bygga upp sig över hela Östeuropa. Och det är en oerhört hierarkisk organisation. De har väldigt noga kontroll på sina medlemmar. Jag skulle vilja säga att det är en sektliknande organisation. Har du blivit medlem och uppnått full status som fullvärdig medlem, då är det noggrann kontroll på att man verkligen har en fungerande motorcykel, att man har sin väst när man ska ha den, att man går på klubbens möten, att man ställer upp när klubben begär det. Och då går det inte att komma och säga att någon fyllde år, jag hade inte tid, eller jag var lite krasslig, eller morsan behövde hjälp. Finns inga ursäkter. Går du med i en sån här klubb eller sekt, då är du till tjänst för klubbar 24 timmar per dygnet året runt. Provmedlemskap får man under 2 år för att kunna jobba upp sig. Och då måste du också betala medlemsavgift på minst 2000 i månaden. Och det är bara som provmedlem. Ju högre upp i rangen du kliver, desto mer och högre blir medlemsavgiften som du måste erlägga varje månad. Och när du dessutom måste stå till klubbens förfogande 24 timmar per dygn, för det testar de ju. De testar att du verkligen står till förfogande, för annars är du ingen pålitlig medlem. Det innebär att du kan inte försörja dig på ett vanligt jobb. I början kanske man kan ha lite släktingar som ställer upp på, men de tröttnar rätt snart och man måste låna ut pengar hela tiden som man aldrig får tillbaka. Så det enda som återstår att försörja sig på, det är ju kriminalitet. Så det innebär att man har som man vill eller inte, så dras man in i den här sfären med kriminalitet. Och som nybliven medlem eller som blivande medlem, så är det du som får utgöra, får göra skitjobbet helt enkelt, som ingen annan vill göra. För det har ju alla gjort tidigare, och alltid den som är nya som får göra det värsta jobbet. Och sedan ska du hela tiden bevisa din lojalitet mot klubben. Och varför jag pratar just om Hells Angels, det är för att det är en välkänd organisation som vi alla ungefär vet hur det ser ut. Och det finns ju flera liknande organisationer som finns. Men Hells Angels är ju den som ni ser har funnit längst. De är mest spridda över jordklotet. Detta enorma nätverk som de då har tillgång till i varandras klubbar med obrottslig lojalitet mot gruppen, gör ju att de har ett internationellt nätverk som vi aldrig kommer att komma i närheten utav. Via det nätverket kan man frakta både pengar, kvinnor, narkotika och vapen, beroende på vad som ger mest pengar för stunden. Oerhört svårt att tränga in i den här världen, eftersom de är så väldigt misstänksamma och har så otrolig kontroll på varandra. Det gör ju också att det är oerhört svårt att lämna den här världen. Det måste vi komma ihåg. Lämnar man någon av de här stora hierarkiska kriminella organisationerna, så måste du nästan alltid gå in och få av vittnesskyddsprogram eller något annat program. Kanske inte inom polisens häng, men på något annat sätt. Du måste få en styrka och en trygghet i att du kan överleva utanför den här gruppen. Man kan lämna de här kriminella organisationerna om man betalar ut sig och om de litar på att man kommer att hålla tyst ensam man har lämnat. Men litar de inte på det, då är du fredlös för den här organisationen. Så här gäller det verkligen att samhället kan ställa upp och stötta dem som vill hoppa av. Och det spelar ingen roll om det är en religiös organisation som har folk i sitt grepp, eller om det är en kriminell organisation, för hjärntvätten fungerar på samma sätt. Det finns ju stora fördelar med att vara med i en sån här stor kriminell organisation. Bland annat så åker du in i fängelse och sitter din tid och inte skvallrar, så har du månadslön, din familj har månadslön medan du sitter inne, så det är ett fint socialt nätverk för familjen. Och dessutom när du går ut ur fängelset och muckar, då får du en bra fest också och en muckarpremie. Så man vet att det bär sig att sitta och hålla tyst på fängelserna, bara man inte avslöjar några i föreningen. Men till slut så är det väldigt många som inser att det här är ett tomt liv, det finns liksom inget vidare utveckling av dig som person. Man börjar undra om det finns något mer av ditt tillvaron. Familjen börjar ju trötta också, om man ens har haft en kvar en familj så länge som man hinner uppnå 40 års ålder. För att det är svårt att ha fru och barn och samtidigt göra allt för klubben 24 timmar per dygn. En del lyckas, och det är oftast de som hittar andra värden i livet som gärna vill hoppa av. Och då är man oftast 40 års ålder och börja tröttna på det här livet. Och det är då som vi måste in och hjälpa dem att försöka lämna det här livet och hitta en annan tillvaro. Och framförallt en trygghet i sig själva. Att inte ha tryggheten i gruppen som de alltid har haft. Tryggheten i gruppen och västarna är ju någonting som är oerhört lockande. Det är oftast där man kommer in i sådana här organisationer till att börja med. Men det är väldigt sektliknande organisationer, och de har samma koncept i hela världen. För det spelar ingen roll om vi pratar om Moskva, Sydafrika, USA eller Sverige, så är det precis samma koncept som gäller. Och därför är det också svåra att komma åt, för de håller ju så tyst och sluter sig så hårt. Och det är ju något som vi har oerhört slitsamt med polisiärt i hela världen. För vi vet ju vilka de är, för de talar ju om det. De talar ju om för alla, de har västarna på sig i högtidliga tillfällen. Och de är stolta över att de tillhör en kriminell organisation. Och de har därigenom talat om att jag har ställt mig vid sidan av samhället. Jag har egna lagar som jag lever efter. Jag lever inte efter samhällets lagar. Och det gör ju att vi vet vilka de är, men det är inte bara att gå ut och gripa dem. För de frågar får jag väldigt ofta, om ni vet vilka det är, varför griper ni dem inte då? Men så enkelt är det ju inte, va? Vi måste ha bevisning också. Vi kan inte bara gripa dem, vi får släppa dem direkt. Utan vi måste ha bevisning. Och det är oerhört svårt i dessa tider att hela tiden ha jämna steg med de kriminella organisationerna. Som nu börjar ha rätt stor omsättning på pengar, de vet hur man ska tvätta pengar också. Så de har mycket kontanter. Ledarna i de här organisationerna, de lever flott och de lever inte i Sverige. De lever flott på stor fot och det är klart att pengarna genereras ju någonstans och så nu när man kan flytta pengar digitalt över hela världen är det ju enkelt att själv vara flyttbar och ändå ha tillgång till kontanterna. Så det är ett stort arbete inom svensk polis och det bedriver inte vi ensamma, det gör vi ihop med Skatteverket. Och Al Capone fick man ju fast till slut tack vare skatteskuld. Och det är inte så glamoröst och det är inte så häftigt, va? Men det spelar ingen roll, för bort dem från gatan bara. Om det sen är någon momsbedrägeri eller vad det kan vara, det spelar ingen roll. Utan här får vi ta till alla här medel. Så Skatteverket är en jättebra partner i de här frågorna. Ekobrottsmyndigheten självklart, Säkerhetspolisen också, med tullen. Här får vi hjälpa oss åt på myndighetsnivå. Myndigheterna ska hjälpa och bistå varandra och det här har vi verkligen något gemensamt för Sverige. Du tyckte du ställde en fråga?
Så du ja, fast du känner på det.
Ja, tyckte du såg det?
Ja, vi har ju lite tid att passa, så jag tänkte inte ställa några frågor, utan jag tänker att vi skulle lämna för frågor.
De är väldigt täta, de här lunderna. Jag tittar lite på sina amerikanska filmer om hur de infiltrerar i såna här gäng. Och jag förstår nu, du kan ju inte svara på det. Du kommer sedan om comment. Men gör ni det?
Det var en direkt fråga, men jag kan säga att det går inte för att infiltrera de här gängen. Det går inte, man blir, syns direkt, man är så självlysande i de här. De är så täta och de är så oerhört känner varandra så väl och de har sån kontroll på varandra. Det är därför det är så svårt att kliva av gängen. Kriminella organisationer, där kvinnor är inte mycket värda. Nej, verkligen inte, utan de är flickvänner. Det finns inga, alltså kvinnor är mindre brottsbenägna än män. Och här kan man säga, dels sätter jag glad att jämställdheten inte har nått så långt. Faktiskt inte, kvinnor är inte lika brottsbenägna. Det finns säkert någon forskning på det här också, men väldigt lite forskning faktiskt. Åtminstone när det gäller Sverige då. Vi kan titta internationellt och det visar sig att kvinnor är oftast flickvänner eller har något mer en annan roll, kanske när vi tar hand om pengar eller gömmer gods till ett tag, men de har en väldigt perifer roll. Och de här männen, den typen som finns i de här, de vill inte ha starka kvinnor heller.
Får jag ställa en fråga?
Ja.
Jo, jag undrar vad det är för klientel utav människor som sitter i toppen. Har de utbildning och vad har de för typ av utbildning? För att det är ju inte vem som helst som kan driva en sån här organisation och har massa underhuggare. De underhuggarna gör ju deras jobb och själva gör de ingenting. Men att jag undrar, när man driver sån här verksamhet, eftersom den är väldigt internationell, och jag menar i Sverige då, de som sitter här i toppen, de är ju inte dumma i huvudet, de måste vara ganska smarta, eller har de rådgivare, eller hur fungerar själva deras samhällsbyggnad?
Ja, och det ser ju många av dem har ju den typen av streetwise, de är listiga, de vet hur man överlever, de vet hur man manipulerar folk och de vet hur man skrämmer folk och de vet hur man får pengar. Och då kan man kliva ganska högt. Till slut är det oftast de som är riktigt stora, va? De är ofta internationella. Pratar om de vet vad svenska nödvändigtvis, de kan sitta ledare, de kan sitta i Tyskland eller på Balkan eller i Kina. Så nu kan man ju röra sig hur som helst och ofta de har bättre utbildning. Men också så att de skaffar sig utbildningen efter tid och sen köper man sig rådgivning. Det kan man ju göra nu. Det köper så väldigt mycket rådgivning.
Du säger att när det gäller det här kommer man också påpeka. tänker att vi har ju de här huvudfigurerna internationellt, men i alla fall Bandido som jag känner till lite bättre har ju en ledare för Europa, så att inte har de för Europa som är dansk och som vill dela det här. Det var ju det som jag tänkte fråga om var att sätta fred mellan Bandido på. Är det inte som att en tredje organisation med Autosmärkt som ser nu att det där blir krig där igen?
Vi sätter ju lite oroligt i Skåne nu, ja.
Och i Gästrikland, vi är det samtidigt.
Och det är ju så, det har man ju, det är några nya som vill igen. För det, hur är det, vi åldersförändringar, så tycker man de där gamla grupperna, tänker man, nu är vi unga in här, vi vill också en del av den här profiten som finns. Och sen kommer internationella inflödet också förstås.
Och då ser vi bara 40 år gammalt i alla fall. Den utbildningen har 60-talet.
Just det. Så det där är ju beroende på vilka de råkar rekrytera och hur pass flungliga de är för att skaffa sig en vita marknaden. Och hur pass hänsynslösa de är beredda att vara.
Så det kan bli krig igen.
Alltså, jag tror inte det blir så allvarligt som det var mitten på 90-talet med granatkastare och så. Det tror jag inte, för att nu har de bättre kontroll på varandra och de har kontroll på varandras styrkor på väldigt bra sätt. Så, det kommer säkert att bli någonting, men jag vet inte hur pass våldsamt det kommer att behöva bli. Det kan mycket väl vara så att man sköter det i skymundan så att vi bara får se resultatet och inte hör något. Nu var det någon, var du först och sen du. Varför griper ni dem inte?
Som samhällsmedborgare så tycker man att det är väldigt... det händer ju ingenting. De går kring med sina västar. De har ju varit emot det för att förbjuda allt. Det händer saker
och ting. Och det är inte förbjudet att gå kring med västar och det är inte förbjudet att tillhöra en organisation. Ja. Men vad vi gör, vi följer dem väldigt noga. Och det gör inte bara Rikskriminalpolisen, det gör samtliga polismyndigheter. Följer de väldigt noga, samlar underrättelser och sen så försöker vi gripa dem på allt vi kan. Trafikförseelser och allting. Vi ser nu att trafikpolisen har gjort stora insatser här. Och det innebär att de har börjat, för många av dem har ju inte körkort. Och det innebär att de har börjat beställa körkort ifrån Polen. Till europeiska körkort så gäller de i EU. Så det ser vi nu att det är en ny grej, va? Så det får man ge sig på det. Så de försöker ligga steget före hela tiden. Och, ja.
Ja, jag var med att när man läser om det här problemet, som är ett stort problem i samhället, varför gör man inte något mål? Det verkar konstigt att de får gå omkring och göra, och du vet att de här gör grova brott, misshandel och utpressning och det är allting ändå så. Har ni någon plus småsaker hela tiden?
Ja, det blir så. Det är så få som vågar anmäla dem. Precis, och det är ett problem att det är så få som vågar anmäla dem. Civilkuraget sjunker ju i takt med att de här organisationerna ökar. Och det innebär ju att när vi inte har någonting att gå på så måste vi hitta själva all bevisning. Det är mycket enklare om vi får en anmälan, vittnen till exempel. Väldigt få som är ställda upp och vittnar. Och färre blir det ju mer man skriver om vittnesproblematiken i tidningar och ju mer man ser på TV så blir man rädd. Framförallt om man har familj, då blir man rädd. Så det är det som är problemet. Det gäller att få dem som vågar stå för anmälningar och vågar stå för det de har sett.
Fullvärdiga medlemmar, det går inte så många brottare.
Nej, det är riktigt. Det är de här grounds. Det är de som är på väg in. Det är de som vill gå brotten från.
Nu pratar
jag
här att det var svårt att infektera. Men vad har ni för kontroll på er egen organisation? För informationen går väl båda vägarna?
Helt säkert går informationen båda vägarna. Och den kontroll som vi kan ha på vår organisation, den är ju inte mer än man kan ha på vilken arbetsplats som helst egentligen. Eftersom polisen är en statlig myndighet med öppenhet och vi ska vara så öppna som möjligt. Så om någon bär ut information så får vi hoppas att någon täcker det till slut så vi kan komma åt det problemet. Men alltså, det är så, vi måste lita på våra medarbetare och grupptrycket. Att man helt enkelt inte sviker kollegorna. Men så är det ju alla organisationer, men Försvarsmakten också. Sina funderingar om vilka som bär ut hemligheter. Så att det är alla organisationer som har det.
Det får bli sista frågan. Eftersom lax gör sig bäst varm. Det håller ni säkert med om. Vi behöver nämligen några minuter emellan här för att ta upp beställningar och måltidsdricka och sådär. Therese, du hade prioriterat om lite, hörde jag. Jag är lite imponerad av det. Du ska egentligen vara i Finland nu, eller hur?
Ja, men jag tar sista flyg ikväll.
Ja, just det. Men det var, alltså, så att det var lite rikspolischef och sådär löst folk som fick vika. Så jag tycker vi tackar för det med varma applåder.